Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar. Riktigt glad att ha Robin Bylund i mina hörlurar. Hur mår du?
Jag mår väldigt bra. Vi konstaterar ju i vårt lilla försnack här att hösten kommer och lägger sig som en filt över en nu här. På gott och ont, lite jobbigare att ta sig upp på morgonen, men som vi sa så har man ju också konstant nu anledning till att ligga i soffan och titta på fotboll. Även om vi fortfarande är i slutet av ett landslagsuppehåll så väntar ju väldigt mycket härlig fotboll längre fram. Så det är faktiskt rätt gött.
Exakt. Den här filten tar vi bara över oss och lägger oss i soffan och myser ner oss helt enkelt. För det är en hel del fina matcher som vi kan se fram emot. Och i det här avsnittet tänker jag mig att vi ser fram emot en match lite extra, och det är nämligen mötet mellan United och Liverpool. Ett väldigt intressant möte med tanke på båda lagens position i ligan, hur det går för det ena och det andra, men även självklart historiskt sett. Hur viktigt är det här mötet mot United för dig varje säsong?
Ja, men det är ju alltid, alltså det lever ju kvar liksom i ryggmärgen så här att man tittar. Alltså jag är väl, utan att på något sätt vara av den gamla skolan, så tittar man ändå liksom när spelschemat kommer efter var är mötet mot United och Everton. Även om det såklart är kanske ytterligare drygt en månad längre fram när vi möter Manchester City, som är den numera riktiga antagonistmatchen. Men den sticker ju fortfarande ut. Mötena med United är alltid speciella. Jag tycker ju att det är liksom hela Englands derby. Det är den största matchen på öarna. Sen finns det ju lokalmatcher uppe i norr mellan Newcastle och Sunderland. Det finns såklart Merseyside-derbyt. Manchester-derbyt vill väl försöka bli något nu. Och det finns ju en uppsjö av London-derbyn såklart. Men jag tror att de flesta som ändå zoomar ut kan konstatera att alltså, Liverpool United är matchen som liksom med ett stort M. Och den har ju lyckats faktiskt att överleva det. Även om det de senaste 10 åren egentligen har varit en period där först Liverpool var i ett väldigt dåligt skick och egentligen var alltså ett klart steg ner från Manchester United. Sen egentligen så slog ju pendeln om ungefär samtidigt. Så när Liverpool var tillbaka och liksom åt sig in i den där toppen igen, det var ju i takt med att United kanske föll ur den, eller i alla fall började liksom en process, en nedmontering nästan av i alla fall tabellposition. Så det har väl liksom funnits grunder att ifrågasätta matchen som sådan, om den är mellan två absoluta topplag, väldigt länge, eftersom det var länge sedan båda två slogs i alla fall mot varandra där uppe. Men den har ju överlevt det med, så att säga. Och jag tror som sagt att alla objektiva fotbollsälskare och tyckare och tänkare ändå ser fram emot vad vi har att vänta på söndag.
Verkligen. Och ett Liverpool som har inlett den här säsongen på bästa möjliga sätt. 8 matcher, 8 vinster kan man ju självklart diskutera. Det kanske inte alltid satt så glamoröst ut eller sett hundraprocentigt perfekt ut, men det är ju vinsterna som räknas och det har ju Liverpool verkligen ordnat till sig, och man har gjort det utan Alisson i målet, som han klev ju av första ligamatchen när de mötte Norwich. Sen dess har det bara blivit... Var det han som släppte in målet där i första matchen, eller var det...
Nej, det var Adrian. Det var Adrian, andra halvlek.
Så var det. Så starten på enkelt sagt, Alisson har inte släppt in någonting.
Nej, precis.
Precis. Pookie-partiet som har... Ja, det har kommit av sig. Det känns som att det partiet har... Det har blivit morgon där nu och att folk har gått hem, enkelt sagt.
Lite så.
Om man ska dra den metaforen. Men sex insläppta mål trots Adrian i målet. Det är ändå mer än godkänt, eller vad säger du?
Nej, men jag tycker det är jättegodkänt. Det var väldigt många som liksom i samband med att Alisson skadade sig, det var ju dessutom väldigt osäkert. Först pratades det om att det kanske ändå bara skulle röra sig om några veckor. Det var ju ett första landslagsuppehåll efter drygt en månad som var lite så här första hållpunkten som man hoppades kanske ha honom tillbaka till. Och sen så var det ju detta landslagsuppehållet, nu kommer vi ju in på, nu ser han ju ut att han är i alla fall valbar så att säga inför söndagen. Men på de här 8 matcherna, vi vann ju även den europeiska supercupen mot Chelsea där Adrian liksom kommer in och avgör med en straffräddning. Vi har spelat 2 Champions League-matcher, visserligen hans bästa match var ju kanske i Neapel, Napoli borta, den förlorar vi, men där är ju han egentligen... Ja, en vägg långa stunder, gör ju ett par helt fenomenala räddningar. Och även i ligaspelet, det har ju varit 2-3 blunders, sämre ingripande. Det såg vi visserligen även från Alisson förra säsongen i början av säsongen. Och det är ju något väldigt nytt att anpassa sig till sättet Liverpool vill spela fotboll. Och där tycker jag man ändå ska berömma Adrian för att ha haft självförtroendet att faktiskt... våga göra det och våga försöka. Alltså han kommer in bara 2-3 veckor innan egentligen innan allt drar igång. Han har liksom varit klubblös, han har tränat på egen hand. Han har varit van vid att vara liksom en verklig shotstopper i West Ham. Det vet vi att han är duktig på. De här delarna som Liverpool förväntade sig få ut av honom har han egentligen liksom aldrig krävts bevisa tidigare. Så han har ju fått anpassa sig till en helt ny roll med väldigt lite tid till att förbereda sig och har gjort det fantastiskt bra. Var mycket snack om att Liverpool bör rimligen säkert tappa liksom 1, 2, 3 poäng bara av alltså avsaknaden av sin första målvakt. Man kan ju då konstatera att vi har tagit 24 av 24 poäng i ligan, så det är ju med mycket väl godkänt han eventuellt då har gjort sin sista ligamatch nu. Det får vi ju se hur Klopp väljer att resonera inför helgen. Men skulle det här liksom ändå bli det vi har att gå tillbaka på Adrian när vi summerar säsongen, så när man drömmer om att den här säsongen kanske ska bli väldigt, väldigt bra i slutändan, så kommer man ju verkligen minnas och hylla den insatsen och den grunden han la med sina första matcher.
Han har gjort det riktigt bra och som vi var inne på, endast 6 insläppta minst i ligan. Om man tittar annars på tabellen med minst insläppta, då har vi Leicester där på 7 insläppta, vi har ett Crystal Palace på 8. Jag vet City på 9, så det är alltså med 6 insläppta på 8 matcher, det är ett imponerande facit. Och speciellt också att man har gjort så många mål framåt, men det har man ju inte tvivlat på riktigt. Det har blivit 20 baljer framåt, där bland annat Mané framförallt tycker jag den senaste tiden verkligen har visat framfötterna. Om vi tittar då på Liverpools lag överlag och den här säsongsinledningen, är det någon spelare som du kanske är besviken på? Trots allt, det låter ju märkligt med tanke på just det du är inne på, enbart vinst i liga, men finns det någon som du kanske hade hoppats lite mera på den här säsongsinledningen?
Nej, faktiskt inte. Inte för egen del. Alltså man följer ju med i reaktioner kring allt som sker kring den här klubben och det är snabbt, vi sa att pendeln liksom hade svängt vad gällde styrkeförhållanden mellan Liverpool och Manchester United. Man kan ju också säga att liksom den här, ja, alltså, fogen för kritik och liksom tonen från fans, där har ju också varit ett sånt enormt skifte. Det var ju bara några dagar sedan vi firade 4 år med Jürgen Klopp. Han kom ju in här motsvarande landslagsuppehåll då 2015 och... då kan jag lova, man får gärna gå tillbaka och titta hur negativ jag var kring livet som Liverpool-supporter. Det var tuffa tider, men att folk väljer att se väldigt många glas som halvtumma även fortfarande, det går lite bortom. Alltså, Salah till exempel är ju en sån spelare som har fått, ja, men som får mycket kritik. Och sen så tittar man svart på vitt och ser att, ja, men den här säsongen då har han ju, han har gjort fler mål, fler assist, fler poäng än vad han någonsin har gjort tidigare i Liverpool-tröjan efter en säsongsinledning på motsvarande tid och matcher. Så det är ju att, alltså, förväntansnivån stiger ju så markant hela tiden. Man pratar om att Robertson och Trent inte är lika bra som förra säsongen. Alltså, nej, men det är ju, alltså, ingen nytta. Alltså, de satte ju rekord förra säsongen. Alltså, det var ju den bästa och näst bästa, om man säger, produktiva säsongen för en ytterback någonsin i Premier League-historien de satte. Det är klart att vi kan hoppas att de ska komma upp på liknande nivåer, men man kan ju inte ha det som måttstock och påstå att det liksom är underkänt för att de inte är på den. Och dessutom så kan vi inte göra bokslut efter 8 matcher heller. Så, alltså, jag tittar på att vi har spelat 8 matcher, vi har vunnit 8 matcher, väldigt olika insatser. Vi hade en Arsenal-match där vi liksom blåste dem av banan stundtals, även om de kom lite in i det, men sen har vi liksom fått kriga. Sheffield United borta, ett lag som parkerar bussen i en 5-3-2-uppställning och liksom gjorde det supertight, supersvårt. Ja, då blev det ett jävla skitmål som avgjorde. Samtidigt så hade vi 3 klara lägen som hade kunnat en annan dag få det att bli 4-0 i protokollet, vilket egentligen hade varit mer, alltså, orättvist, men då hade vi varit så himla nöjda utifrån sett. Så nej, alltså, ja, det är ju framförallt kanske Salah, det har varit lite ytterbara, det har varit att det är för lite kreativitet från mittfältet. Det har ju varit lite aktuellt under landslagsuppehållet, har det blåst upp för att Gini Wijnaldum som vanligt producerar i det holländska landslaget, gjorde ytterligare 2 mål här för 2 kvällar sedan, var det väl, var ett skott rakt upp i krysset. Ja, en fantastisk mål, och då, men han spelar ju en helt annan roll där, och så är det liksom, då är folk ute och liksom, varför får inte vi ut detta? Ja, men samtidigt, Holland, de har Daley Blind och Joel Veltman på sina ytterbacksplatser. De är inte Andy Robertson och Trent Alexander-Arnold. De förväntas inte ligga liksom och slicka egentligen förlängda mållinje i offensiv zon, utan de har en annan balans. Då tillåts Wijnaldum gå fram. Klopp vill ha ett superhårt jobbande mittfält där vi återerövrar boll, fördelar den vidare, det ska gå ganska snabbt, de ska inte stå och kladda på bollen och liksom, de ska inte in i den ytan som Firmino egentligen bevakar där som en, ja, både 9 och 10. Så, alltså, jag tycker att lagmässigt har Klopp fått ut, ja, men egentligen maximalt. Vi har fått spela med vår andra målvakt, vi har fått variera oss ibland i mittförsvaret på grund av lite skador senaste tiden på Matip. Vi har varit tvungna att rotera det där mittfältet på grund av väldigt hårt matchande. Och sen så hade vi inte Mané direkt i början och vi har varit tvungna att vila till exempel en Firmino vid något tillfälle. Och, nej, men vi har ändå fått ut maximalt, så jag är supernöjd och tycker verkligen att där finns inga belägg för att man inte ska vara det egentligen.
Nej, det är ju underbart att höra när du säger också det där, för 4 år sedan tog Jürgen Klopp över. Jag kan till och med minnas tillbaka till de tiderna när vi pratade och just snackade om ditt Liverpool då. Att det jäklar vad det har blivit skillnad i ditt tonläge och i ditt sätt hur du pratar. Och det är ju verkligen en fantastisk resa man kan då säga till Klopp och company att de har gjort det här.
Så.
Och det är det, ja.
Nej, men så är det. Alltså, det är ju liksom en han har ju varit en injektion på så många plan. Det är ju att svära i Liverpool-kyrkan att någonsin likna någon vid de stora Shankly och Paisley. Och Paisley egentligen, om man tar till triumfer, kommer väl vara ouppnåelig på väldigt många sätt i väldigt lång tid framöver. Och Shankly på sättet han kanske egentligen reformerade hela klubben. Han blev ju någonstans liksom en galjonsfigur för hela staden. Men Jürgen Klopp är den moderna liksom avbilden av de två. Kanske nästan i ett. Och Han symboliserar så otroligt mycket som Liverpool vill vara, som Liverpool numera är, och den transformationen vi har varit igenom. är det han som har liksom lett. Han har haft otroligt bra backning. Det har visat sig att han och FSG i ledargruppen har varit en alltså, match made in heaven också. Men han har ju trots allt varit ansiktet utåt som har fått detta att sippra ner. Via spelare, via sättet vi spelar fotboll, ut till folket. Blev ju också prisad nu som världens bästa tränare på FIFA-galan här för några veckor sedan. Sättet han ja, väljer, alltså vad han bara väljer att prata om där adresserar han det här med common goal, med att, alltså skänka pengar, ge tillbaka till, det, nej men det träffar så rakt in i hjärtat och jag kan inte erinna mig, alltså titlarna, det har gått så långt så att liksom en eventuell titel är sekundär för det vi får uppleva med Jürgen Klopp, det är något alldeles utöver det vanliga. Och motståndarfans kan säga vad de vill, men jag tror att alla är väldigt avundsjuka på det Liverpool har.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Det skriver jag nog under på. Det är väldigt svårt att se att man inte är. Om man då ser på United då på andra sidan som är, som du var inne på, i en helt annan del av världen, i fotbollsvärlden om man nu ska kalla det så. Allt fallerar. Ole Gunnar Solskjær, han sportar facit. Nu ska de ju spela hemma, men bara att ta upp det, han sportar facit om jag inte helt missminner mig. Sen mars har de inte vunnit.
Nej. De har väl inte vunnit sen PSG borta, tror jag, när Rio Ferdinand satt och skrek i BT-studion att de var tillbaka.
Exakt, då vände det.
Då vände det.
När man trodde att det skulle gå. Och det är ju, det är fascinerande hur fotbollen är och hur man från en Mourinho vart alla hade den där så kallade filten som vi nämnde i början. Det är inte mysfilten, det var en annan sorts filt som United hade över sig. Ole Gunnar Solskjær drog bort den, alla hoppade upp och sträckte på sig, men sen känns det som att nu när alla har sträckt på sig och tittar runt så vet ingen vart man ska gå. Och där har Ole Gunnar Solskjær inte riktigt kunnat leda laget och det har blivit som det har blivit med både värvningar och annat. Men om du ser på det här United nu och du har ditt Liverpool i ryggen, är du ens rädd för den här matchen? Alltså, man snackar för att gå åka till Old Trafford, då är det så här, ja, man är extremt nöjd om man får med sig en poäng med tanke på historiken och den styrkan United har där. Men nu går ju verkligen Crystal Palace senast, tog ju poäng där för ett par veckor sedan. Hur ser du på att möta United nu på bortaplan?
Ja, men det, alltså, det finns ju såklart en väldigt stor del i det som är liksom att vi är superfavoriter. Alltså, vi har ju liksom, vi har inlett med första kvarten och pratat om liksom harmonin och hur stabila och hur bra Liverpool är idag. Och vi behöver väl kanske 15 sekunder för att konstatera att Manchester United är i den andra vågskålen, som sagt. Men sen finns det ju också en del av det här mötet som alltid lever sitt eget liv. Det vet jag ju själv när Liverpool var i omvänd situation, även om vi låg 10 i ligan och Manchester United låg i topp, så trodde ju man ju faktiskt att, ja men nu är det United, då vinner vi den i alla fall och så räddar vi någon procent av säsongen. Och så kommer ju såklart fansen känna. Det kommer ju vara liksom en match, jag tror inte de liksom har ens längtat efter att gå just och se Crystal Palace hemma. Jag tror liksom när man får en sån smäll i huvudet, och till och med det var ju en extrem match där de liksom kvitterar till 1-1 och ändå lyckas förlora med 2-1. Alltså det var ju så anti-United som vi minns det, med Sir Alex tyngd i kring 90:e minuten. Men nej, så jag tror att fansen alltså behöver den här matchen lite. Det har dessutom varit ett landslagsuppehåll, man har väl fått rensa huvudet lite. Där ligger liksom inte någon helt fatal insats och gnager just nu, utan det är lite liksom så här, börja om på nytt. Okej, vi ska ge det här en chans i alla fall. Man kommer att vara taggad till tänderna. Spelarna, beroende på, och här är det ju jätteviktigt hur egentligen gruppen ser på Ole Gunnar Solskjær och hans framtid i klubben. Som vi var inne på, alltså José Mourinho fick ju gå förra året, det var lite längre in på säsongen, det var möte på Anfield, men där är ju någonting alltså extra tungt när du förlorar det här rivalmötet. Den gången var Liverpool med 3-1 och det blev det sista José Mourinho gjorde. Tittar vi på alltså resultatmässiga insatser, skulle United förlora detta så är det ju en ännu sämre start än den Mourinho hade och blev uthängd för förra säsongen. Skulle det dessutom ske på Old Trafford, skulle det vara så att Liverpool åker dit och vinner med 3-0 eller nästintill vilket resultat som helst, då tror jag inte där finns en chans att Ole Gunnar åker ut. Alltså jag tror inte att ledningen kan liksom, de klarar inte av att ta den fighten mot fansen, utan då, även om det inte finns något klart, då måste man bara bryta och liksom ge upp någonstans. Och då är det ju som sagt, känner fansen att de, eller spelarna, känner de att vill de behålla Ole Gunnar, ja men då finns det ju såklart en extra tändvätska. Sen är det ju tyvärr så att fotbollsvärlden är så pass cynisk, alltså finns det tunga krafter, vill inte Paul Pogba att Ole Gunnar ska vara tränare för dem, då vet han ju också att, ja, oavsett, alltså det är ju såklart hemskt att jag tjänar så här mycket pengar och funderar på att kanske inte ge mitt absolut allra bästa, men det kanske är det bästa för min karriär långsiktigt. Då kanske han inte är helt hundra i skallen. Så jag har inte tillräckligt mycket inblick för att liksom ha en känsla av vart den gruppen numera står. Det var ju väldigt mycket liksom hyllningar till Ole Gunnar när han kom in. Som alltid egentligen med en interim, man får något nytt. José Mourinhos stenhårda ledarstil byttes mot något som i alla fall utåt sett var väldigt mycket lugnare, mycket mer kärleksfullt, det var mycket mer att vårda gruppen. Sen pratas det väl om att han kan vara ganska hård på träningen då, även den gode Solskjær. Men har han inte gruppen med sig här nu, då tror jag detta blir. Hade jag varit United, då hade jag hade försökt att ha gjort det här bytet faktiskt med en ny ledare inför den här matchen, direkt i början av landslagsuppehållet. Då hade jag varit livrädd för United. Nu tycker jag att det är verkligen 80-20 att Liverpool ändå vinner detta. Det är ju absolut väldigt lågt, alltså det är inga stora sannolikheter att United ska vinna detta. Sen är det lite historiens vingslag, vi har inte vunnit det sedan 2014. Det är alltid tufft, men nej, Liverpool såklart superfavoriter.
Ja, och det ser vi ju som sagt också på poängen. Liverpool leder, som vi var inne på, United ligger 12 i nuläget, 9 poäng, alltså 15 poäng under Liverpool. Man är närmare Watford som ligger sist. Och det är, ja, det är ju tragiskt för en klubb som United med tanke på dess historik. Men ja, United-Liverpool på söndag. Om vi bara går in på ditt Liverpool igen med Jürgen Klopp. Det är ju ett rätt så intressant schema egentligen om man tittar till Liverpools del. Man möter nu United på bortaplan. Därefter möter man Spurs på hemmaplan. Man har sen nykomlingen på bortaplan, Aston Villa, men sen möter man City på hemmaplan. Så det är ju inom de närmaste 4 veckorna är det extremt viktiga matcher. Alla matcher är självklart viktiga på det avseendet, om vi ska gå in på det och vara politiskt korrekta, men ja, du förstår nog vad jag menar. Såklart. Det är tunga matcher. Det är ett United som är i brygga. Det är ett Spurs som också ifrågasätter Pochettino. Det är ett Aston Villa som härjar lite som de vill, känns det som. Och sen är det självklart ett City. Alltså tar man poäng mot City där, känns det ju oerhört svårt att inte se Liverpool som extrema favoriter. För många, när man pratar med dem, tycker ändå säger Liverpool, ja, de har gjort det bra. Men City, när de kommer komma igång, då då kommer de kanske ändå ta hem det hela. Mm. Hur ser du på det hela i nuläget? Vågar du yttra dig kring, ja, det är som sagt, det är rätt så larvigt, vi är inne i oktober, det ska avgöras i maj, men jämför du nu med förra säsongen, hur känner du dig gentemot ligan och sånt?
Nej, men alltså jag tycker, för det första, man ska ju, det var ju liksom förra säsongen, jag är ju liksom stor motståndare till det här att, alltså om det skulle vara så att City vinner ligan i maj, att man då pratade om det som att liksom Liverpool har, ja, som de säger i England, bottled it, och att vi liksom har gått på pumpen. Nej, men alltså så är det inte, utan vi, alltså samma sak när man pratar om att vi gjorde det förra säsongen. Vi har alltså på rullande 38 matcher, om man liksom hade byggt en säsong av nästan två halvor, då har vi 101 poäng just nu, så liksom vi är ju i en form där vi, alltså även över tid, levererar något alldeles kopiöst. Sen får man komma ihåg där i slutet, eller i förra säsongen, när vi vände kring nyår, när man då började påstå och tycka att Liverpool hade sånt enormt försprång ner mot City, då var det var 7 poäng, det var City hade en match mindre och vi skulle möta varandra dessutom, så det var ju väldigt, det var trots allt väldigt snabbt och liksom kvicka möjligheter för City att äta in det där försprånget, vilket man också gjorde. Och sen så när de sen gick rent de sista 14 matcherna eller vad det var, alltså det visar ju deras enorma tyngd, kraft och styrka, och jag tycker att man liksom kan få leva i en värld där både Manchester City och Liverpool är helt fantastiska lag. Sen så är det ju nu då med 8 matcher spelade bara, och framförallt mot lagen och på sätten City har tappat sina poäng, så tycker jag man får vara ärlig och säga att det är ett annat, alltså det är ju liksom en annan styrka Liverpool har visat här. Jag tycker också att vi har haft ett svårare spelschema de här första matcherna än vad City har haft. Vi kommer verkligen ha haft ett svårare, som du var inne på, spelschema när vi väl möts om en dryg månad. Och skulle vi då minst ta ett kryss, om vi leker med tanken att vi klarar av United, Tottenham och sen Aston Villa och inte förlorar mot City, även om de skulle ha gått rent då, är det fortfarande 8 poängs fördel Liverpool när vi går förbi den matchen. Då har sen City, alltså de har bara spelat en, de har bara mött Tottenham av alla topplagen, så att säga. Vi är deras andra Big Six-match, om det nu överhuvudtaget finns ett Big Six kvar, så att säga. Men de ska sen i december, eller slutet av november och december, egentligen möta alla de där lagen som vi möter nu ungefär den närmsta perioden. I december har de även Wolves borta, de har Burnley borta, de har Leicester hemma som är... Alltså det är två jättetuffa bortamatcher. Det var ju mot Wolves de förlorade nu också. De hade svårt mot dem förra säsongen. Så jag tror, går vi förbi det där hindret i november mot Manchester City och poängskillnaden är ungefär så här, då tycker jag att man verkligen med all rätta ska måla ut Liverpool till superstora favoriter. Jag tycker redan idag vi är stora favoriter, och jag tycker att både fans och liksom, jag tycker alla, alltså det är helt okej att säga det, och jag, alltså vi vet ju att spelarna och ledarna och liksom klubben, de tittar en match i taget, de är inte längre fram än så, men samtidigt måste man också, jag tror det är viktigt just för att inte riskera att liksom vara nöjd med ett poängtapp eller acceptera ett kryss bortom, så måste man förstå att det är nu vi måste vinna varje match, vi är i titelstriden redan. Pep Guardiola pratar ju själv i sin bok om att liksom man vinner ingen liga nu, men man förlorar den eventuellt de första 8 matcherna, man vinner den 8 sista, förlorar den för City kanske har förlorat den redan, men då måste ju Liverpool liksom fortsätta pumpa på, det är liksom fundamentet för att den tesen ska stämma. Så nej, Liverpool måste förstå att det är vår bästa chans på år och dag egentligen. Vi har varit närmare och långt fram i slutet, men det är nu vi verkligen kan distansera oss. Så galet intressant månad framför oss.
Just där inne på, nu ska vi slå i trä, vi säger att Klopp vinner en ligatitel med Liverpool. Vet du någonting, eller vad är din känsla kring Klopp och hans framtid i klubben? För det är ändå, om man tittar till spelstilen och hur, vad han har uppnått i klubben, tror du att han kommer stanna kvar med tanke på att nu för tiden behöver man nästan, ja, man behöver inte kicka en tränare. Alla vill säkert bli som Alex Ferguson, stanna i en klubb och vinna alla dessa underbara titlar. Men det är ju på något vis inte möjligt på det sättet i den moderna fotbollen. Hur ser du till Klopps situation då? Tror du att han kommer stanna i Liverpool om man vinner en ligatitel?
Alltså nu, han har ju kontrakt till 2022, det blir ju utgången 2020, denna säsongen om det skulle ske redan så att säga. Jag hade ju varit mer än nöjd om han bara liksom hade lyft PL-pokalen, kört en mic drop och så bara klivit rakt ut ur rummet och lämnat klubben. Alltså det är fine för mig, det får han göra. Han kommer liksom vara en levande legend för all framtid ändå. Sen tror jag, alltså... Man pratar väl ganska mycket i liksom, och det kan tränarexperter och forskare på området prata mer om, men liksom att ha samma röst. Det krävs något speciellt. Alex Ferguson var väl ganska unik i sättet han också kanske byggde sina staber runt sig och så vidare. Jürgen Klopp är ju mer kanske mannen som själv vill vara väldigt involverad. Sen tror jag dock att han särskiljer sig just på det sättet att hans röst och hans närvaro står du faktiskt ut med ganska länge. Det pratas ju om att Pochettino där kanske då nått liksom vägs ände. Han är ju en fantastisk tränare, men de här spelarna framförallt har det varit en ganska homogen grupp i Tottenham. De har haft samma spelare, samma tränare väldigt länge. Det är kanske ja, men lite idétorka, det är slut på liksom den där fantastiska idén du hade för 3 år sedan. Den är ganska söndertjatad. Klopp kanske på samma sätt inte heller kan liksom motivera Firmino att 5:e säsongen i rad spela gegenpress och att det liksom är, utan det kommer kanske behövas något nytt. Sen tror jag ändå som sagt att jag reserverar mig därför jag tycker Klopp och tror att han är unik i det avseendet, men jag tror inte att han stannar i Liverpool förbi sitt kontrakt 2022. Jag tror att han, dels så vill han mycket mer i livet, det är inte säkert ens att han vill vidare till ett annat tränaruppdrag. Han fick ju frågor om det tyska landslaget som såklart också skulle passa väldigt bra 2022 efter ett spelat VM, men också mycket möjligt att han vill ta ju ett nytt så att säga sabbat. Alltså, det är ju en människa som också liksom vill leva, så det är klart han lever för sporten, men det är ju också en människa som ja, är levnadsglad på alla sätt och vis. Jag vet inte om man vill ha det här inrutade livet upp i den absolut äldsta åldern, så... Jag tror att hans framtid kommer absolut att liksom skiljas med Liverpool om det så inom 2 eller 3 eller 4 år. Vinner han ett guld, då vet jag inte om han själv kanske också känner att tillsammans med gruppen att nu har jag har fått ut maximalt av det här. Jag vet inte heller om, alltså, hela gruppen tror jag kommer stå inför en svår, alltså det har varit sån lång längtan efter det här guldet, så jag vet inte vad man faktiskt skulle... Jag vet faktiskt inte hur man skulle motivera sig till att gå in och spela en premiärmatch mot Norwich året därpå. När man vet att vi gjorde det. Alltså det kommer att vara en sån otrolig urblåsning. Så skulle Liverpool, som sagt, ta i trä allt möjligt men vinna guldet. Då tror jag att det finns en möjlighet absolut att Klopp efter det tackar för sig.
Jo, jag var också inne på det. Jag tänkte, nu har han vunnit Champions League. Det är bara det stort, men det är ju inte samma sak som att vinna Premier League som du är inne på det. Att efter alla dessa år som ni inte har lyft den pokalen, och om man ska vara riktigt krass, ni har aldrig lyft Premier League-pokalen som den är idag, så blir det ju en extra grej i det hela. Och då kan jag definitivt tänka mig att Jürgen kanske tackar för sig, och jag som tysk hoppas ju på att han då bara säger jag hoppar på det tyska landslaget direkt efter sommarens EM-slutspel. Men det har jag dock tyvärr svårare att se att han skulle göra, likt det du är inne på. Han verkar som en person som ändå tar tid för sig själv och sin familj sen när han har gjort någonting klart. Han behöver inte stressa.
Nej, och det ligger ju, skulle han kliva av när kontraktet går ut sommaren 2022, med tanke på att det är ett väldigt kontroversiellt VM-slutspel, så spelas ju det på vintern, så det skulle ju i så fall komma ett automatiskt halvår av semester för honom. Så jag tror inte heller att han kommer stressas in i, även om det skulle liksom vara att han skiljer väg med Liverpool tidigare och av någon anledning, så tror jag inte att han kommer att göra något annat på ett tag. Jag tror att 2022 är liksom det som han själv har i bakhuvudet i alla fall, som en exit i alla fall.
Precis. Ja du Robin, riktigt roligt att prata med dig och riktigt härligt att höra dina tankar och röster inför röster. Nu fler röster har du Robin. inför mötet mot United och Liverpools framtid. Om ni vill höra mer av Robin och läsa eller ta in mer Liverpool, vart ska man gå då Robin?
Då kan man ju såklart lyssna på LFC-podden. Den hittar man väl på klassiskt vis där poddar finns, så att säga. Och på Twitter, LFC-podden också, lägger vi upp allting. Och annars så kan man ju följa med i nyheter och grejer på lfc.nu, och där skriver jag ju krönikor ungefär en gång i veckan. Så det kommer väl något kul alster inför United-matchen också. Så där får man gärna hänga på.
Det tycker jag verkligen man ska göra. Men Robin, då ska jag låta dig övergå till den mysiga vardagen nu under hösten, och så får vi höra snart igen.
Det tycker jag blir jättebra. Tack så mycket, Kevin.
Danke. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.